Hjärtligt välkomna till det här seminariet betitlat Finns det en grön arbetslinje? Det är alltså den gröna tankesmedjan Cogito som anordnar detta och jag som är moderator här heter Carl Palmås och sitter i styrelsen för Cogito. Och med mig har jag en hoper av väldigt intressanta gäster. Två av dem har skrivit i den här boken som vi kommer diskutera idag. Boken heter After Work och undertitel Farväl till arbetslinjen. Som sagt, och två av de författarna är med mig här idag. Närmast här har vi Eva-Lotta Hultén, journalist, skribent. Vi göteborgare ser det bland annat skriva i Göteborgs-Posten. Lite längre bort, längst till vänster här, ser ni en man som ni säkert känner till. Birger Schlaug, grundare av det vi nu gillar att kalla det andra största partiet i Sverige. En av grundarna. Ja. Och vi kommer inleda med att de här två författarna kommer säga någonting om deras inlägg i den här debatten och inlägg i den här boken. Därefter följer Thomas Martinsson som är kommunalråd i Göteborg. Du kommer säga någonting om det här försöket som håller på att rullas ut i Göteborg kring arbetstidsförkortning. Och till sist ska vi få ett inspel från Jörgen Larsson som är sociolog på Chalmers. Tidsforskare delvis kan man kalla det, va? Så det är det som är upplägget. De här inspelen är säg 5-10 minuter långa och vi inleder som sagt med Eva-Lotta.
Vi ser om jag hörs om jag gör så här. Ja. Jag skrev i boken om friåret och det var ju faktiskt Miljöpartiet som såg till att det infördes. Jag tänkte ändå berätta lite granna om friåret för det är möjligt att inte alla kommer ihåg exakt vad det gick ut på. Man körde först en provomgång 2002 till 2004 och sedan permanentades det i hela landet 2005 till 2007. Och det var, innebar möjligheter att vara ledig mellan 3 månader och 1 år. Och nu tänkte jag dra lite siffror. Därför att det gjordes en undersökning från Arbetslivsinstitutet då man intervjuade och gjorde enkätundersökningar med människor som hade varit friårslediga. 9 av 10 av de som var friårslediga upplevde ett förbättrat allmänt välbefinnande. 3/4 av de som led av muskel- och ledbesvär kände sig bättre. 8 av 10 som hade sömnbesvär blev bättre. Bland de som var lediga så var det de flesta valde att bara vara lediga, men det var också ett ganska stort antal som startade företag eller studerade eller tog hand om anhöriga. Och in på vikariaten då fanns det prioriterade grupper som man försökte få in på de här gruppen på de här vikariaten. Och det som är intressant är att medeltiden för att vara inskriven på Arbetsförmedlingen bland de här, det var 72 veckor. Det är ganska lång tid. Så det var verkligen många långtidsarbetslösa som man fick in. 40% av de som gick in på vikariaten kom från de här prioriterade grupperna. Då kan man ju tycka att de här siffrorna visar att det här var en ren succé. Både ur folkhälsoperspektiv. Alltså människor som led av olika sjukdomar. Och de kom dessutom framförallt från offentlig sektor. Det var inte höginkomsttagare som passade på att ta friår. Utan det var faktiskt framförallt kvinnor, 68% av kvinnor. Som jobbade i offentlig sektor med vård och omsorg eller inom skolan. Och även bland männen som tog friår. Så var det från LO-grupperna. Så man kan tycka att det här är en ren succé. Människor som var utslitna, trötta. För många av de här grupperna var ju dessutom samma som har mest hälsoproblem i Sverige. Men ändå avskaffades det. Då kan man konstatera att det har spridits en lögn om friåret. Och den lögnen förekommer fortfarande. Kan vara väldigt bra att veta. Siffran 2, att det kostade 2 miljarder med friåret. Den dyker fortfarande upp här och där. För inte så hemskt länge sedan så dök den upp. Den här siffran, det var vad den sammanlagda summan av pengarna som betalades ut till de som var friårslediga. Men från de 2 miljarderna så hade man inte dragit ifrån att man sparade in avkassutbetalningar eller socialbidrag. Man hade inte gjort någon som helst beräkning av vad samhället faktiskt vann på att människor använde tiden till att höja sin kompetens eller till att starta företag. Så att siffran 2 miljarder är mer eller mindre en lögn. Och det tror jag att de flesta som använde den i början vet om, men nu har den ju blivit till en sanning därför att den har florerat så mycket i media. Friåret togs alltså inte bort av ekonomiska skäl. Det togs bort av ideologiska skäl. Det ansågs och anses fortfarande fult och farligt att låta människor vara lediga utan dåligt samvete. Jag skulle därför verkligen önska att om Miljöpartiet nu lyckas få igenom med friår igen, att man är medveten om att den här siffran är felaktig och att man också ser till att följa upp vad händer med både de som är friårslediga, vad händer med hälsa och vad gör de med sin tid? Och också att man följer upp vad som händer med de människorna som går in på vikariaten så att inte de här lögnerna ska kunna spridas igen. Det var vad jag tänkte säga.
Tackar. Vi ska gå vidare till den andra talaren och andra skribenten i den här boken. Boken ser för övrigt ut så här och finns även att köpa ute i Kåget hos Monter. Okej, Birger.
Ja, tack. Är den på? Den är inte okay. På. Nu ska vi se om den här är nämligen grön, så att nu hörs det. Ja, bra. Jag satt i en förhandling med Erik Åsbrink som var finansminister första gången Miljöpartiet skulle ta upp det här med friår. Han såg väldigt konstigt ut när vi presenterade friårsidén och han var nästan chockad. Menar ni att man ska kunna vara ledig ett år utan att stå till arbetsmarknadens till förfogande? Ja, sa vi. Oj, sa han. Ska man kunna ligga hängmattan ett år? Ja, sa vi. Jag trodde han skulle dö. Nu är det så vist ordnat så att man ligger inte i hängmattan ett år, utan man har gjort en massa saker i själva verket och man har mått väldigt bra och man kanske till och med kan jobba längre. Men att möta Socialdemokraternas ansikten när vi pratar om friår, det var faktiskt väldigt fascinerande. De trodde att vi nästan var skämtade eller var jätteflummiga eller vad som helst. Det stred mot deras ideologiska övertygelse på något sätt. Att man ska kunna vara ledig utan att ha dåligt samvete dessutom. Grön arbetslinje. Jag blev så glad när jag kom in i kongresshallen idag för att jag möttes inte av en talarstol med en stor grön skylt där det stod grön arbetslinje. Det stod något annat, tycker jag var alldeles lysande. För grönt och arbetslinje, det hänger ta med fan inte ihop. För det första tycker jag man ska smaka på orden arbetslinje. Jag tycker man ska smaka på orden skapa arbete. Ni har hört dem allihopa, partiledarna. Vår viktigaste sak är nu att skapa arbete. Vi har två arbetarpartier som vars första och viktigaste syfte är att skapa arbete. När var det arbetarrörelsens idé tidigare? Var inte det att skapa bättre liv? Var det inte så det var? Var det inte så att man skulle frigöra människor från arbetet? Att ge människor hela liv? Var inte det som var syftet? Idag ska vi skapa arbete. Varje arbete är alltså att se som en lycklig tilldragelse, som Nina Björk brukar säga. Det är märkligt. Tycker man det, då kan man ju förbjuda biltvättar. Jag tycker att den här arbetslinjen som då drivs som någon överideologi över både socialister och liberaler, det är i allra högsta grad ett intellektuellt moras. Det är faktiskt det. Och ibland undrar jag om inte den stora ideologen, jag vet ni vilka som är stora ideologer i Sverige idag? Känner ni någon stor ideolog? Nej. När jag ställde den här frågan en gång så sa någon Annie Lööf och alla skrattade. Ja, men det... Ja, tack. Men det är ju pinsamt. Är den stora ideologen, ni känner honom, det är han, det är Gunde Svan. Har ni inte hört det? Har ni inte hört honom på Fångarna i fortet? Skynda. Det är det som gäller. Det är den stora ideologiska avstampen för de flesta partierna idag. Vi ska arbeta mer för att kunna konsumera mer, för att kunna producera mer, för att kunna arbeta mer, för att kunna konsumera mer, för att kunna producera mer i ett enda ekorrhjul. Vi sitter fast i ett ekonomistiskt hjul. Och det är detta ekonomistiska hjul vi måste ta oss ur. Och en av de viktigaste nycklarna för detta, det är att sänka normalarbetstiden. Det borde vara ett grönt partis självklara sak att sänka arbetstiden. Jag är glad att det kommer att stå i Miljöpartiets valmanifest nu efter den här parentesen när partiets tidigare språkare inte ville driva frågan. Historiskt sett finns det kanske, är det skäl att fundera över. Mona Sahlin har varit här, har jag förstått, eller ska komma hit, och det får mig att påminna om att den som sänkte hela arbetstidsfrågan 2010, det var Mona Sahlin. Hon gick ut innan sossekongressen och sa att vi ska absolut inte diskutera sänkt arbetstid, varvid alla de som hade skickat motioner till sossekongressen var tysta i den frågan. Hon fick också både Vänsterpartiet och Miljöpartiet att hålla käften i frågan om sänkt arbetstid, för blocket skulle hålla ihop. Jag tycker det var skamligt och det var ett väldigt fult grepp. För övrigt så mötte jag Mona Sahlin i Lund på Akademiska föreningen för några månader sedan. Och då hävdade hon att ur ett socialdemokratiskt parti var sänkt arbetstid omodernt. Dessutom ville hon ha in Miljöpartiet och Maria Wetterstrands Miljöparti i en regering. Jag vet inte vad Maria Wetterstrands Miljöparti är, om inte det är Miljöpartiet, men det var viktigt. Och Folkpartiet, som ju inte vill driva sänkt arbetstid. Idag i Svenska Dagbladet så kan man läsa om en utredning som Moderaterna har beställt som säger att sänkt arbetstid skulle kosta samhället 150 miljarder kronor. De slår upp det ganska stort på nätet i alla fall. Och det bygger alltså på att de för första förstår de inte att lika mycket arbete blir utfört även om det är fler som delar på det. Utan man gör en mycket märklig uträkning. Om alla går ner till 35 timmar så tappar staten så här mycket pengar. Det är så man räknar. Och så kan, det är lika mycket bluff som med friåret naturligtvis när man räknar på det sättet. I Dagens Nyheter så skälls Miljöpartiet idag för att partiet är tillbaka till rötterna. Det är det här med att partiet inte gillar vinster i välfärd längre. Tack och lov för det. Att man nu börjar ta upp arbetstidsfrågan. Och att man andas en viss tillväxtkritik. Och de här frågorna hänger ihop, arbetstid och tillväxtkritik naturligtvis. Sen säger man att Miljöpartiet då har gått mer till vänster. Men det är inte vänster, det är grönt. Att vara kritisk mot den syn vi har på arbete, där vi reducerar oss själva till arbetare eller producenter. Det är inte grönt att reducera människor till vad man arbetar med. Det har inte med vänster att göra, det har med grönt att göra. Och jag välkomnar språkrören till oss gröna nu för tiden när man då faktiskt kritiserar 40 timmars veckan. Det är jättebra och det är en viktig grön fråga och jag tror att det är en vinnande fråga. Lite utifrån så där kan man tycka att det är lite synd att partiet nu kommer att driva det i och med att Feministiskt initiativ ligger i haserna. Det hade varit kul om Miljöpartiet hade drivit det hela tiden, hela vägen. Det blir inte mer arbetstillfällen, säger man, om man sänker arbetstiden. Ja, det beror naturligtvis på hur man sänker den. Sänker man med 10 minuter åt gången eller varje år så blir det inte fler arbetstillfällen. Senast för ett tag sedan hade jag en debatt med Svensk Näringsliv i frågan. Och jag ställde frågan, ja, men om ni på Svensk Näringslivs kansli går ner från 40 timmars vecka till 30 timmars vecka. Får ni lika mycket gjort då? Behöver ni inte anställa några då? Och då vart de lite röda i ansiktet. Naturligtvis är det så att tar man några rejäla steg så blir det också fler människor som får tillfälle att komma in på arbetsmarknaden. Mona Sahlin satt också i en utredning, arbetstidsutredning, som sänkte arbetstiden. Hennes slutsats, eller utredningens slutsats, var det att när köttberget går, det är vi 40-talister, när vi går i pension så blir det en allmän arbetskraftsbrist. Jag är den sista som går i pension och vi har 8% arbetslöshet. Det är ingen allmän arbetskraftsbrist i Sverige. Men det var huvudskälet när man sänkte arbetstidsfrågan i den stora senaste utredningen som man gjorde. Vi har inte råd med välfärd, säger man, om vi sänker arbetstiden. Det finns två aspekter på det här. För det första, lika mycket arbete blir utfört om det är fler som delar på det. Men även om man bortser från det så måste man ju fundera på, är det rimligt att skola, vård och omsorg, hela trygghetssystemet, ska finansieras i stort sett bara av skatt på arbete, på arbetstid? Är det rimligt? För det innebär ju till slut blir det vård, skola, omsorg, reparation, underhåll där människor finns kvar som då ska beskattas så att vi får råd med välfärden som är skola, vård, omsorg och trygghetssystem. Det här hänger inte ihop. Därför måste vi bredda skattebasen och det är ett nödvändigt steg om man också sänker arbetstiden, menar jag. Om jag har ett företag med 100 anställda som tillverkar då 10 miljoner sådana här, då är det företaget en del av samhället i form av inkomstskatter, i form av arbetsgivaravgifter. Företaget är en del av samhället, bidrar till samhällets utveckling, till skola, till vård, till omsorg, till alltihopa. Och plötsligt kommer jag naturligtvis på att det här kan ju några robotar göra istället. Och då flyttar sig företaget ifrån samhället. Och den produktionen som görs där, den är inte en del av samhället i den bemärkelsen att man bidrar inte till skola, vård, omsorg eller trygghetssystem längre. Och det här är ju fullständigt orimligt i en tid när nästan varje miljard som investeras går ut på att rationalisera bort människor. På 60-talet var det en högerfråga, på 70-talet en vänsterfråga, på 80-talet en grön fråga. Att prata om produktionsskatt eller omsättningsskatt. Hur man än producerade saker med människor, med robotar, med datorer, så skulle det beskattas generellt. Inte bara arbetstid, utan omsättningen eller produktionen i sig. Gör vi inte det, då kommer vi alltid att behöva arbeta mer och mer för att springa runt i det här ekonomiska hjulet för att kunna finansiera välfärden. Och så kan vi inte ha det. Det intressanta är att, en minut till, Marx, socialist, John Stuart Mill, liberal, Edmund Burke, konservativ, de var osams om nästan allting. Men en sak var de överens om. Och det var det, när vi har nått ett materiellt gott samhälle, då är det andra saker än ekonomin och det materiella som ska växa. De var överens om detta. Och det de sa, det var de också överens om. Det var mer fritid, mer kultur, mer social närvaro. John Stuart Mill la till mer andlighet. Men det var ju själva syftet med att bygga upp samhället. Att vi, när vi har skapat det materiellt goda samhället, då har vi chansen att få växa som människor på ett sätt som vi aldrig har haft förut. Och det är den plattformen vi står på. Och en nyckel för att utnyttja det här, det är och förblir sänkt arbetstid. Nu ska jag vara tyst.
Okej, ska vi göra ett nedslag i göteborgska myllan, eller vad man säger?
Jag vill börja med att yrka bifall till föregående talare, känner jag. Även om jag inte ska besluta någonting idag. Men det har funnits, jag vill göra lite historisk tillbakablick, även om det inte blir så lång, för det är ungefär 7 minuter som är på mig. Men Miljöpartiets lokalavdelning i Göteborg har haft med fokus på förkortad arbetstid genom alla våra lokala handlingsprogram genom åren. Även om vi är medvetna om att frågan egentligen kanske allra bäst gör sig på riksnivå, så har den funnits med i vårt lokala handlingsprogram. Och vi har försökt på olika sätt att hitta fram i våra kommunala vägar att driva igenom det, eller i alla fall driva på försök för att liksom ha underlag på olika vis. För rätt många år sedan, man får gå tillbaka nästan 10 år, så var vi inne i de här 3-3-systemen med viss förkortad arbetstid och så, om ni minns. Man jobbade 3 dagar, var ledig 3 dagar, och så fanns det olika varianter på dem. Men den varianten vi testade i Göteborg, så var det en viss arbetstidsförkortning, men inte så att det blev kanske i snitt mer än någon timme per vecka. Så det var inte det som var huvudfokus i den delen, men det var ändå lyckosamt för flera av de avdelningarna inom äldreomsorgen framförallt som jobbade med det. Men så diskuterades det då, om man går tillbaka till slutet av förra mandatperioden, Och detta är en fråga, här i Göteborg så har ju Vänsterpartiet och vi i Miljöpartiet haft rätt lika syn i detta, att vi vill pröva på kommunal nivå. Och så har vi försökt dra Socialdemokraterna med oss i arbetet. Varit lite olika framgångsrikt beroende på vilken socialdemokrat som för tillfället varit ansvarig för arbetsmarknads- och personalfrågorna. Under 2010 så var vi framme, vi ville förhandla in att genomföra ett arbetstidsförkortningsförsök. Fick inte med oss S, men vi kom överens om att om vi tog upp också en sorts kartläggning, att göra en kartläggning av de befintliga eller de tidigare försök som har gjorts, så kunde de tänka sig att vi också fick fram ett förslag på hur vi så fall skulle göra det i Göteborg. Och då gjorde de en sammanställning från vårt stadsledningskontor i Göteborg, som är kommunstyrelsens utredningsenhet då. Och där hade de med de här försöken från Kiruna, från Stockholm, från Oslo. Och också ett försök som Arbetslivsinstitutet hade genomfört. Och det man kom fram till, eller det vi fick tillbaka till oss då, var lite bekymmersamt. För att man kan säga att å ena sidan så fick man fram att det hade varit den självskattade självhälsan och så vidare. De som deltagit var positiva. I vissa fall, som i Kiruna, så är det väl så att rätt många hade deltid innan, så att det visst blev det mest en lönehöjning när man hade då bibehållen lön. Så de fick liksom lönehöjning upp till 30 timmars. Men kanske inte så mycket egentligen mer. Det blev ingen arbetstidsförkortning. Så. Men man visade också på att det fanns inget av de här försöken som hade ekonomiskt burit sig för kommunerna. Och det är inte jätteroligt att få det som ett underlag när man sen ska in i förhandling eller försöka, så att säga, ta steget vidare i nästa del. Och det var så långt vi kom just där och då, hösten 2010. Vi kom inte igång med ett nytt försök. Men vi fick in i eftervalet och i förhandlingarna, både för att vi och Vänster fortsatte driva det in i det här, vår avsiktsförklaring för den här mandatperioden. Och det där som det här som sen nu senaste månaderna har fått så mycket uppmärksamhet, till och med i Shanghai och i England eller London i lokala medier, att vi ska göra ett arbetstidsförkortningsförsök i Göteborg. Det känns nästan som att det är gigantiskt stort när media lyfter fram det, men det är ett försök till. Det liknar delvis de andra försöken, ska jag säga, som genomförts, och där vi då delvis, i alla fall om vi får samma resultat, så har vi den utmaningen igen att det antagligen leder till positiva effekter för de enskilda. Man kunde inte visa de här undersökningarna heller att sjukfrånvaron minskade, och de här bitarna är ju lite bekymmersamt, för det är det vi har att arbeta med också när vi, för jag tror mycket på arbetsutförkortning av många skäl, och Birger Schlaug har ju lyft fram liksom huvudskälen för det här. Det som är lite nytt i det försöket vi nu ska göra, som också blir kanske fråga om 100 eller sådär anställda, så det är fortfarande ett försök i liten skala med bibehållen lön, ska jag säga. Och där skiljer vi då lite grann från vad står partiprogrammet, fast det här är ju ett lokalt försök i en kommun, så att då får man liksom göra den varianten som kan funka här. Det som är lite nytt är att vi säger att den här gången ska vi särskilt titta på var uppstår pluseffekterna någonstans. För vi tror inte, och det är lite samma linje, vi tror inte att det här är liksom plus minus noll. Alltså även om kommunen nu får ett minus ekonomiskt, så uppstår det ju plus någon annanstans. De kan inte vi räkna hem i kommunen. Och så har vi ett system där det ena låser det andra. Helst hade vi velat den här mandatperioden börja gå in i förhandlingar på något sätt med arbetsförmedling eller A-kassa eller försäkringskassa, eller på något sätt försöka knyta dem till oss för att se där vi kan tänka oss att det kan finnas besparingar, eller där de här personerna tidigare kanske då i alla fall ibland hade ersättning ifrån. Och den vägen kunna få in de pengarna till kommunen, och så kan vi säga att får vi det avtalet så kan vi garantera att vi fixar 20 stycken nya jobb. Och så kan vi försöka matcha personer och så. Så långt kom vi inte, men vi har kommit så pass långt så vi ska försöka särskilt titta på denna gången vilka effekter får det för andra än kommunen. Och för de enskilda givetvis så tror vi givetvis att det kommer att få effekter, och det vet vi att det har, men ekonomiskt så är det för en kommun svårt att driva igenom detta själv, men hittar man en samverkan så tror vi att det finns stora möjligheter. Ja, egentligen det, lite kort.
Mm. Tackar så mycket.
Tack.
Ja, vi kanske klappar. Vi kan ju återkomma till de frågorna sen. Jörgen.
Yes. Ja, Birger och Thomas här, hörs jag förresten?
Ja.
har vi pratat, kan man säga, om allmän arbetstidsförkortning och att det skulle, som man skulle sänka den generella heltidsnormen. Ett alternativ till det kan man ju kalla för individuell arbetstidsförkortning, och friår är ju faktiskt en form av individuell arbetstidsförkortning där vissa går ner i arbetstid men inte andra. Och jag tänkte prata lite om det, för alltså den här boken handlar om arbetskritik, och en kritik är ju just mot den här starka heltidsnormen då. Alltså med en heltidsnorm så menar jag de strukturer då, både formella och informella, som gör att nästan alla jobbar 40 timmar då. Och lite populistiskt kan man ju säga att tanken om att 40 timmar skulle passa alla är lika dålig som att skostorlek 40 skulle passa alla. Men då kan man dra sig ut så, ja, men då sänker vi den från 40 till 35 eller 30 då. Men det är ju ändå, finns en grundläggande kritik mot att samma storlek passar inte alla. För människor har olika livssituationer och olika arbetstidsönskemål. Och de arbetstidsönskemålen, de beror på massa olika saker. De beror till exempel på vad man har för jobb. För en del så är jobbet nödvändigt ont, och vill man ofta jobba mindre. Men för en del är arbetet, det är där man gör något meningsfullt och upplever att det är det man vill ägna sitt liv åt. Och det skiljer också med fritiden. För en del har väldigt social eller meningsfull fritid och vill gärna ha mer fritid. För andra präglas fritiden av ensamhet, och de längtar till när semestern tar slut och så. Och även behovet av pengar varierar väldigt mycket. Alltså, många här inne kanske tillhör en konsumtionskritisk medelklass som redan har allt. Och då är det lätt att vilja sänka arbetstiden. Andra finansierar kanske 10 släktingar hemma i Somalia, och för dem så är en lönenivån väldigt central. Så. Och det är liksom grundkritiken mot den här idén om att alla ska ha samma arbetstid då. Och alternativet till en heltidsnorm kallar jag för arbetstidsautonomi, som är liksom en idé om att individen själv borde ha en självständig rätt att bestämma arbetstidens längd. Och det finns vissa sådana inslag. I Sverige så har ju föräldrar till barn under 8 år rätt att gå ner i arbetstid och lön. Så där finns ett inslag av arbetstidsautonomi. Holland har gått mycket längre. Där har man sedan år 2000, där har alla rätt både att gå upp i arbetstid och att gå ner i arbetstid då med löneförändring. Om inte arbetsgivaren då kan visa på att det blir orimliga konsekvenser. Och i Göteborg så har Thomas och hans partikollegor drivit igenom just en sån holländsk variant där då man har jobbat jättemycket med rätten till heltid. Så där står det i budgeten för i år att alla har rätt till heltid, men alla har också rätt till partiell tjänstledighet, som det heter på svensk byråkratiska. Det betyder att alla har rätt att gå ner i arbetstid och lön. Det är inte implementerat ännu, men det är liksom en väldigt radikal förändring på svensk arbetsmarknad då. Så vi får se hur det går. Jag tycker det är jättespännande. Jag tror att livskvalitetspotentialerna är väldigt stora för om vi skulle få en svagare heltidsnorm. Om människor i större utsträckning skulle kunna välja själva. Både livskvalitet och hälsa och så. Sen finns det genusproblem med det. Kanske blir fler kvinnor som väljer att gå ner i arbetstid. Men det är inte säkert, det vet man inte. Många kvinnor jobbar redan deltid, medan många män vill gå ner i arbetstid. Faktiskt fler män som säger att de vill gå ner i arbetstid än vad det är kvinnor som uppger det. Sen så finns det någon fundamentalt grundläggande fördel i sån grön teoretisk perspektiv. Det är liksom att en arbetstidsautonomi skapar en sån strukturella förutsättningar för alternativa livsstilar. Där man då, vissa vill något väldigt annorlunda än att låta arbetet dominera deras liv. De vill jobba minsta möjliga. Och det finns ju naturligtvis vissa möjligheter till det redan idag. Men då är de typen av yrken som man kan göra det rätt så begränsade. Om man skulle införa en sån här laglig rätt så skulle möjligheterna till det bli möjliga för många fler. Så det tycker jag är intressant att diskutera för- och nackdelar med individuell kontra allmän arbetstidsförkortning. Jag ska bara säga något kort här om miljönyttan av en arbetstidsförkortning som inte har varit uppe här. Den är ju omfattande oavsett om man gör det som en allmän arbetstidsförkortning eller som en individuell arbetstidsförkortning. Och grunden för det är ju liksom att genom produktivitetsökningen så spottar vi ut mer och mer prylar och tjänster, och de orsakar en miljöbelastning. Och om vi inte tar ut den produktivitetsökningen i form av arbetstidsförkortning så kommer det att öka miljöbelastning. Och det är också det som har hänt när man då till exempel mäter klimatbelastningen ur ett konsumtionsperspektiv och väger in det som folk köper för pengarna. Så visar ju Naturvårdsverket att utsläppen har ökat sådär 15% ungefär de senaste 20 åren medan regeringen skryter om att de har minskat. Men det är ju då om man har ett annat perspektiv och inte tar in det här med vad det orsakar för klimatpåverkan med allt som vi importerar och våra internationella flygresor. Så vi har gjort en studie på Chalmers där vi har kommit fram till att 1% arbetstidsförkortning ungefär resulterar i 0,8% lägre klimatbelastning. Men då är det viktigt att ta hänsyn till att, eller beakta att då räknar vi med att män inte har bibehållen lön. Om man har bibehållen lön så får man inte alls den klimatnyttan. Sen behöver inte den här lönesänkningen ske i så att säga, nominella termer. Att man får 1 000 kronor mindre i månaden efter att man genomför arbetstidsförkortningen. Utan man kan ta ut det i form av till exempel att lönerna fryses heter det, under några år till exempel. Men alltså, om man ska öka och bibehålla lönen och köpa lika mycket så blir klimatbelastningen lika stor. Väldigt grovt sett. Jag vet inte hur många minuter det var, men...
Precis lagom.
Perfekt.
Jag tänkte att vi kan göra en runda nu när panelisterna får kommentera varandras inspel lite och allmänt komma med mer allmänna reflektioner. Jag tänkte, Eva-Lotta, vill du börja och kanske säga någonting? Har du något som du har tänkt på eller någonting som du vill utveckla? Du var så exemplariskt kort i ditt inledande, ja. Så du får lite extra tid här nu, tänkte jag.
Jag kan bara väldigt kort säga då att jag vet inte om en del här inne läser säkert Fria Tidningen. Här om veckan så var det en jätteintressant artikel av Rickard Wallenius i tidningen där han refererade till en studie från SCB där det visade sig att 83% av dem som jobbar deltid vill jobba deltid, de vill inte jobba mer. Och 25% av alla, den siffran tror jag kommer från dig, 25% av alla som jobbar heltid vill jobba mindre. Så att man pratar väldigt mycket om det här med rätten till heltid. Den frågan är het, liksom konstant het. Men frågan om rätten till deltid hör man ganska sällan om. Alltså vi hör väldigt lite om att de flesta vill faktiskt jobba deltid av de som jobbar deltid. Sen det är klart att många av dem vill antagligen ha bättre betalt samtidigt. Men det går faktiskt att vilja båda sakerna samtidigt. Jobba mindre än heltid och ändå ha en vettig lön. Och det går också att driva den frågan. Mm. Ja.
Något ytterligare som du hade, du ville kanske följa upp det som Birger sa eller något sånt där, eller ska vi släppa in Birger direkt kanske?
Vi släpper in Birger.
Okej.
Okay. Ja, det känns orättvist. Jag har en egen mic här och ni får dela på den där. Men det...
Vi kan så bara prata över dem. Och så,
ja. Ja. Rätten till deltid är ju absolut en jätteviktig reform och den har ju Miljöpartiet och numera också Vänsterpartiet tror jag. Driver det där att man ska ha rätt till deltid och det är väl viktigt. Kanske FI också, jag vet inte om hur det är där. Det här med autonomi när det gäller och individens rätt att själv välja arbetstid. Det tror jag är alldeles utmärkt på ett sätt. Men jag tror ändå att man måste ha någon sorts norm. Och utifrån den normen kan man tolerera övertid kanske utan OB-tillägg. Jag menar, lägger man en lagstiftning på 30 timmar så bör man ju åtminstone under en 10-årsperiod be parterna att komma överens om att upp till 40 så blir det ingen övertidsersättning. Då blir det ju en mjukare övergång helt enkelt. Och självklart ska man ha rätten till deltid, det håller jag absolut. Men jag tror ändå att normen är ganska viktig. Hade man bara autonomi så där, då skulle individen bli missbrukad förmodligen. Och därför behövs någon sorts norm, det får jag inte övertyga om. Annars är det spännande att följa det här Göteborgsfallet. När jag är ute och pratar om det ibland, och jag måste avslöja, jag liksom blåser upp det lite mer. Jag tycker det är så bra. Ja, precis. Ja.
Ska vi gå vidare kanske i rundan? Har du något mer? Jag har en fråga. Du säger att jag har snackat mycket om det i Shanghai och i London och så. Har stockholmarna skrivit om det? Eller är de avundsjuka?
Vi läser inte Stockholms-tidningen.
Ja, rätt svar.
Nej, det gör vi, fast vi berättar inte om det på panelsamtal och sånt. Jag tänkte bara, det blir lite fel spår, men vi tycker om alla kommuner, även Göteborgs och alla andra kommuner. Men man kan säga att det som jag tycker det som det här visar, det är att egentligen så är det inte på kommunal nivå som det här gör sig bäst. Utan där blir det liksom att vi försöker konstruera lite grann och dessutom då ekonomiskt svårt att hantera det. Utan det är ju liksom att försöka för att visa goda exempel som vi försöker få fram, men på sikt är det ju på riksnivå som det här måste hända. Och framförallt om man ska få till det som vi har i vårt partiprogram med att man också inte heller ska få liksom att lönen inte kan ligga kvar på samma nivå. I Göteborg så har vi då i det här försöket signalerat att vi får bibehållen lön, och det tror vi måste göra, för vi fokuserar också på de som har de lägsta lönerna i kommunen i det här försöket. Äldreomsorg och annan servicepersonal eller liknande. Och då blir det helt fel om man gör ett projekt eller ett försök att kräva att de ska ingå i projektet och få sänkt lön. Men på helheten så för att få klimateffekterna och få effekter på konsumtionen så behövs det. Men då är det på riks- eller på nationell nivå man behöver det. Sen tänkte jag på, ja just det, som en del som också har lyft fram som en del, det är ju att som arbetsgivare, alltså det är ju så här kommunerna, man slåss ju lite grann, det är ju inte de högsta lönerna kommunerna har, utan det är en konkurrens kan man säga, att försöka vara attraktiva arbetsgivare på andra sätt, och det är ju även i det perspektivet som vi tänker oss att det här kan vara ett sätt att locka personer till kommunal verksamhet, om man kan säga att det finns möjlighet till kortare arbetstid med viss bibehållen lön i alla fall då. Den sista reflektionen, det gäller egentligen det här, det gäller rätten till heltid och att också rätt gå lite partiell tjänstledighet som vi försöker driva och som vi trodde att vi hade mer samsyn för ett tag sedan också än vad vi kanske har, men vi håller på med samtal om detta just nu i Göteborg. Men vi har kommit långt i del när det gäller arbetet med rätten till heltid. Ungefär den senaste Jämix-kartläggningen som har, så är det ungefär 90% som har heltid, och där är vi rätt långt framme, och då är det ännu viktigare att ännu mer betona just rätten till också till partiell tjänstledighet, för annars så hamnar man i bara det här heltidstänket. Och sen kan ju heltid vara 30 timmar, så då blir det fortfarande möjligt att ha det stående i budgeten, men det är ju nästa lösning.
Kan jag bara följa upp en fråga där? Det har ju kommit en kritik, du var inne lite på det, men kanske förtydliga där. För det har varit, lite av det som har sagts redan har ju faktiskt varit att vi har kommit in på bra sätt att försvara den här politiken. En kritik som har kommit är ju det här med just att hur ska vi motverka då att om man gör den här förkortningen att de här som är kvar inte behöver fortsätta, alltså att arbeta de här 8 timmarnas arbete på 6 timmar.
Ja. Precis, här om ni sett liksom oppositionens uppfattningar, så alltså har man försökt, fast jag tror man egentligen vet om att det inte är rätt. Man har försökt få det till att vi helt enkelt vill att de som jobbar i omsorgen då ska jobba mer och att det inte ska bli fler händer som ska in. Men det hela idén går ut på att man så här fyller upp de timmarna som då blir lediga eller som blir kvar med ny personal. Och det är också den vägen som vi tänker oss att man skulle få samverka med de andra kassorna eller liknande för att få fyllt upp det. Så den möjliga arbetstidsförkortningen och med kanske befintlig personalstyrka som kanske ibland kan funka i industrin, den funkar ju inte i offentlig verksamhet där det är personalintensivt, utan då måste man ju öka på med de personer som behövs. Men där har oppositionen försökt nästan missförstå det i debatten. Så att tanken är att man ska fylla på med ett antal nya personer.
Intressant är att det är inte bara oppositionen, eller ja, det beror på vad man kallar oppositionen, men oppositionen till vänster har ju fört fram det också. Jag läste att tidskriften Proletären hade fört fram en sån kritik mot den här politiken också. Men Jörgen, hade du något?
Yes, den här boken handlar ju om arbetskritik, och man kan ju föra fram lite arbetskritik mot, eller med lite kritik mot arbetskritiken, och det är ju det som Birger tar upp här med liksom att man behöver hantera det här med som vi pratar om, med liksom de ökade kostnaderna om det nu finns, och hur man ska finansiera välfärdstjänster och transfereringar om man inte ska beskatta arbete lika mycket. Eller om man inte har lika många arbetstimmar och beskattar, rättare sagt. Och alltså det behövs ju kvalificerade analyser för att ta fram alternativa sätt att hantera det här. Både sätt att hantera kanske minskade offentliga utgifter på andra områden, men också andra typer av skattebaser som du är inne på. Till exempel möjligheten att införa en skatt på produktion som du har, som du nämner, är ju en möjlighet. Det finns ju det här problemet som man benämner med internationell skattekonkurrens, som är då att, alltså att länder konkurrerar i viss mån med varandra och att vissa verksamheter är lätta att flytta mellan olika länder, och att om man beskattar robotarna i Sverige så finns det risk att robotarna kommer flyttas till Danmark. Och så i det fall, ofta så är det bara, tror jag, den mycket snack så att säga, om att företag och verksamheter flyttar när företagen bedriver lobbying på de områdena. Men i det här fallet så en sån typ av skatt är i alla fall sådana risker då. Medan det finns andra skatter som till exempel klimatskatter på kött och sånt där som inte har de riskerna. Så man behöver hitta nya skattebaser och nya sätt att få in minskade kostnader. Man kanske behöver överväga hitta alternativa inslag i de välfärdssystemen som vi har i Sverige. Vi har ju en sån här helt skattefinansierad välfärdsregim som det heter. Andra länder har familjen som basen i välfärdsregimen där. Och den amerikanska modellen är ju att marknaden som basen i välfärdsregimen, att man köper försäkringar och så. Och de flesta i Sverige vill inte ha någon sån utveckling mot dem i riktning mot de två. Då behöver man hitta någon trovärdig lösning, annars tror jag aldrig man får igenom arbetstidsförkortning i Sverige. Så där ligger bollen hos de som vill ha en arbetstidsförkortning. Och den bollen har inte de tagit, eller vi.
Det här med att om man inför en omsättningsskatt i företagen istället för arbetsgivaravgifter, eller en produktionsskatt istället för arbetsgivaravgifter, det innebär ju generellt sett att inte näringslivet blir mer beskattat, att det blir beskattat på ett annat sätt. Om man nu gör det försiktigt, vad händer då? Flyr robotarna så att säga, eller flyr datorerna, eller flyr någonting? Och det där var ju en diskussion vi hade redan i Sverige när Sverige var ett av de första länderna som då införde arbetsgivaravgifterna, de sociala avgifterna. En del hände, textilindustrin försvann, men det hade också med den solidariska lönepolitiken att göra. Men det är ju så att det är inte ett land som börjar införa det här. Det är flera länder. Och flera länder kommer efter. Precis som det var med sociala avgifterna. Det var Sverige och några andra länder, Norge och så vidare, som startade. Danmark har det på ett annat sätt, men de har ändå sociala avgifter. Och idag har i stort sett varenda europeiskt land och andra länder också arbetsgivaravgifter i någon form eller sociala avgifter. Men några länder måste börja. Och när jag står nu och säger att vi bör byta ut skatt och avgifter på arbete mot en mer bred skattebas i form av produktionsskatt, så kan jag trösta er med, eller glädja er med, att i Europa idag står ungefär 100 personer och säger samma sak. Det är inte här bara den här debatten sker, utan det sker i hela Europa. Att man tittar på hur ska vi göra med framtidens välfärdssystem? Hur ska vi bredda skattebaserna så att inte allt det goda som vi vill ha hårdbeskattas, nämligen vård, omsorg, skola och allt sånt där. Så det är inget enskilt i Sverige, det sker lite överallt. En sak väldigt kort bara. På kongressen hörde jag, hört många miljöpartister. Jag hade gjort samma sak om jag hade varit språkrör. Men jag vill ändå problematisera lite grann. Vi säger så här, eller partiet säger så här, eller många säger så här, att jo, men vi får skapa så jättemånga nya jobb när vi ska lägga nya räls, bygga om bostäderna och bygga vindkraftverk och byta energisystem. Och det är ju sant. Det blir nya jobb. Men glöm inte bort det, att massor med jobb försvinner hela tiden. Det är inte så att de här jobben läggs på något nytt. Samhället förändras alltid, har alltid förändrats. En del jobb försvinner, andra kommer till. Och det här nya med att lägga räls och bygga bostäder, att det ger så mycket jobb i Sverige, det är ju inte riktigt, riktigt sant. Det ger en del jobb, men inte så där väldigt mycket som man gärna vill säga. Därför att vi har en europeisk gemensam arbetsmarknad idag. 27 miljoner arbetslösa. Det är inte bara svenskar som är arbetslösa i vår A-kassa som får de här jobben. Det är mängder med människor. Så man ska inte överdriva det här med att det går inte att sänka arbetstiden därför att vi ska göra så mycket investeringar i allt möjligt. Det håller alltså inte. För de investeringar vi gör, det är en fullständigt normal samhällsutveckling som har varit precis hela tiden. Det är bara det att nu ska den vara lite mer grön.
Jag har en punkt som jag skulle tänka lyfta. Vi har hört ett antal goda skäl till att tänka kring att arbeta mindre eller införa friår till exempel. Men det finns en punkt som inte har kommit upp så mycket, och det är en slags frihetsaspekt kan man säga. Det har funnits lite liksom, implicit i det jag har sagt, men det finns ju ett bidrag från Annie Hellqvist i den här boken After Work då. Där hon talar om någonting som, ni får ursäkta mig, alltså fuck you-pengar. Alltså att den här typen av möjligheter till, något, till exempel en basinkomst är någonting som frigör oss från en slags godtycklig maktutövning överifrån. Man kan ju tänka kring frihet på olika sätt. Alltså antingen frihet från att man inte liksom, interfereras från staten, men att på något sätt att med de här, några av de här lösningarna så kommer vi från den här systematiska dominansen någonstans uppifrån. Vi får alltså den här möjligheten till fuck you-pengar. Är det någon som vill kommentera den mer maktaspekten av detta? Ja.
Jag tror att man på svenska brukar kalla det för dra åt helvete pengar.
Oj,
men det går ju jättebra att prata engelska också. Ja, men det är ju en jätteviktig aspekt. Och jag skriver ju lite grann om det i apropå friåret också. Att det är en, liksom en revolutionär potential i att ge människor mer tid. Och att det är en väldigt viktig anledning till att driva frågor som handlar om både arbetstidsförkortning och om friår och om medborgarlön. Men jag tror att den här tanken att människor, alltså för det handlar ju framförallt om medborgarlönen, den ger alla människor de här dra åt helvete pengarna. Och det skulle ju omfördela pengar på arbetsmarknaden väldigt konkret. Därför att jobb som vi verkligen behöver få gjorda skulle vi bli tvungna att betala bättre. Vi kan inte betala skitlöner till människor inom vården, för vård behöver vi. Däremot så skulle de här andra människorna som sitter med jättehöga löner på banker och sådär, som kanske egentligen inte gör så hemskt mycket nytta med rådgivning och sånt som vi kanske egentligen inte behöver, eller producerar skräp som vi kanske skulle strunta i att köpa om vi hade andra värderingar eller andra mål med livet. De personerna skulle ju inte kunna få lika bra betalt, därför att vi skulle behöva pengar till annat. Och de pengarna får vi på något sätt hämta in via skatter från företag och så vidare för att kunna betala ut medborgarlönen. Så att det är ju en enorm samhällsomvandling egentligen som skulle och ett helt annat tänkande kring arbete och arbetets värde som medborgarlönen skulle föra med sig.
Men även bara följa upp fråga dig då. Varför ser vi då inte att den liksom, de förment frihetliga krafterna i svensk politik, de som kallar sig själv liberaler och så, varför talar inte de om fuck you-pengar?
Jag tror att det är, alltså, vi är så otroligt inkörda i arbetslinjen. Alltså, det handlar väldigt mycket om moral i Sverige, det här med att arbeta. Och ingen vill ha eller förespråka låg moral. Mm. Det är en väldigt svår fråga att driva, därför att det har blivit så kopplat till just moral.
Mm. Men det har ju också med hela systemet att göra. Det här är ju jobbigt. George W. Bush, en av de första sakerna han sa när tvillingtornen föll, det var inte det här med en inte med oss och en emot oss, utan det första han sa i Fox News, det var faktiskt: låt inte det här förändra vår livsstil. Låt oss fortsätta konsumera. Och det kan ju låta absurt, men tyvärr är det ju så att han har rätt. För väldigt mycket av den tillväxt vi har, den ekonomiska rulliansen vi har, det hänger ihop med den ekonomiska tillväxten. Så att, alltså problemet är ju att vi måste, som gröna borde vi i alla fall hålla de här bollarna i luften, sänkt arbetstid och en viss tillväxtkritik. Jag tror det är nödvändigt, annars så hänger det inte ihop riktigt. För det här med fuck you pengar och så vidare, det är ju viktigt att komma ur systemet. Det har bildats någonting som heter steg 3 då för ett tag sedan. Det var Ninja Björk från vänstern, Anders Wickman från höger och jag som grön och några andra. Vi vi diskuterade det här med att bilda en organisation som heter Steg 3 då, som har i uppdrag, det kommer inte lyckas men ändå, att få nästa valrörelse i höst att handla om några stora saker, nämligen vad är tillväxt? Vad ska vi ha den till? Hur kan den fortsätta? Kan den vara lånefinansierad? Är det rimligt att den ska drivas av vår konsumtion? När vi har blivit så rika på siffror på konton att vi har råd att konsumera sönder planeten. Vi måste komma ur det här och få politikerna, partiledare och språkrör, att tala om de viktiga sakerna. Jag vill inte höra, liksom, det slipper jag nu också, höra gröna politiker stå och säga att det mest radikala det är alltså 30 öre bensinskatt på 4 år, som det var förra gången. Det slipper vi nu när vi inte har blockpolitik. Mer radikalt bör ett grönt parti säga, och jag tror att partiet är på väg att också våga det idag. Och det är jättebra. För jag tror att människor är lyhörda, så man förstår att någonting är åt helvete fel. Man håller på att stressa ihjäl sig, man springer omkring, man är utsatt för en jäkla massa information i form av livsstilspropaganda hela tiden, reklam, 60 miljarder kronor för att få oss att aldrig vara nöjda. Det är det. Var aldrig nöjd en jävel. Det budskapet möts vi ju överallt med. Det gäller att inse att vi blir lurade.
Du är färdig?
Ja.
Mer. Nej. Det finns mycket intressant i den här boken, och det är ganska många som pratar, som liksom, många bidragen har en slags historisk berättelse i sig. Ditt bidrag delvis är ju ett sådant. Det första åtalet du nämner är 1856, då riksdagen försökte ta ställning till huruvida vi skulle ha en 60-timmars vecka. Det ansågs för radikalt då, förstår jag, så att man fick inte igenom det. Och sen så räknar du fram då 1919, 48 timmars vecka, 1973, 40 timmars vecka. Och sen så har vi någonstans kring 80-talet, så finns det någon slags, ska man säga, någon slags peak för hur talet om arbetstidsförkortning. Och sen så börjar det gå tillbaka då. Rasmus Fleischer är en samtidshistoriker, kan man väl säga, som har skrivit ett bidrag om detta. Han pratar då om att den här diskussionen om arbetstidsförkortning på något sätt, eller arbetskritiken kanske då, som man kanske säger nu då, det når sin höjd någonstans under 80-talet, och sen under 90-talet så är också att mycket av dagens unga radikala börjar intressera sig för andra frågor också. Men att den här återkomsten för arbetskritiken som väl då är representeras av just den här boken då, som är väl den första svenska antologin kring arbetskritik. Rasmus Fleischer pratar om att det är som en återgång, och att dagens unga radikala är lite tillbaka kring de diskussioner som fördes under 80-talet då. Är det någonting som du håller med om, Birger? Är det någonting som ni känner igen i en sån historieberättelse?
Alltså jag tror att det går lite i vågor. På något sätt så blir det också kanske lättare att diskutera, eller mer acceptabelt eller mindre kontroversiellt att diskutera någonting som faktiskt har varit. Men man kan säga så här, ja, men det här pratade folk om redan för 30 år sedan. Då blir det mycket lättare på något sätt att driva frågan. Så att de unga som kanske kommer nu då och tänker kring de här frågorna och driver de här frågorna kan ju ha det i ryggen. Att det här är ingen ny idé, det är inte vi som har hittat på det här. De här tankarna och den här kritiken har funnits länge. Det är ju klart en fördel om man kan hänvisa bort.
Jag tänker på när vi står i valstugan och så tycker jag att man ofta när man tar upp diskussioner om att dela på jobben, att man får många som håller med. Alltså att det är idémässigt att man ställer upp på den tanken. Och att man också utan stora svårigheter kan hänga med på att det finns en koppling mellan arbetstid och konsumtionen och klimat- och miljöfrågorna som finns att i förlängning. Jag vet inte om det har gått uppåt, men jag tycker att allmänheten, tycker jag, mycket mer på banan när man pratar i valstugor och på andra ställen än vad det finns i liksom den debatten som syns i media och så.
Det har blivit lite mer normaliserat.
Ja, jag tror det också. Eller så har det varit så hela tiden, fast inte frågan har inte fått vara på dagordningen i diskussionen.
Jörgen och sen...
Ja, men det har ju de här valforskarna på Göteborgs universitet visat att alltså det har alltid funnits en sån stor splitt. Alltså allmänheten har varit, de flesta har varit för arbetstidsförkortning, eller runt hälften och ibland lite mer så under många decennier. Medan politiker så är det väldigt så ser det inte alls ut. Det är väldigt få politiker som vill det. Så det tror jag har legat väldigt stabilt, den skillnaden. Men alltså den här tillväxtkritiken som är rätt så levande nu tycker jag de senaste några åren. Mer än för 10 år sedan sådär. Jag funderar lite på ibland och tänker att om man är som jag kritisk till och ser det ekologiskt omöjliga i att öka den ekonomiska tillväxten i oändlighet, så eftersom jag tror inte att den går att helt frikoppla från ökad materialomsättning, utan att vi behöver liksom dämpa tillväxten. Och då tänker jag att ja, men då hur gör man det? Antingen kan man försöka förbjuda människor att tänka smarta tankar och därmed liksom trolla bort produktivitetsökningen, för det är grunden för tillväxten. Det tror jag inte går. Även om det finns ekonomer som föreslår att man ska dämpa tillväxten genom att liksom försöka få bort det här med forskning och utveckling och så, för att undvika produktivitetsökning. Det finns sådana. Men jag tror inte på den vägen, för vi behöver ju samtidigt jättemycket ny kunskap. Vi behöver ju liksom ställa om hela världens energisystem och sådär. Det behövs lite nya grejer där som vi... Och då återser jag det som att då är det väl framförallt arbetstidsförkortning som är det främsta sättet att undvika en tillväxt. Så jag tycker, jag förstår inte riktigt varför inte tillväxtkritiken i alla fall i lika stor utsträckning som betonar själva tillväxten betonar lösningen då i form av kortare arbetstid. Jag vet inte om jag tänker annorlunda, så är du Birger, du är mer insyltad i tillväxtkritikvärlden.
Ja, nej, men jag tycker att det hänger ihop det där naturligtvis, och vi som är aktiva i steg 3 i alla fall, vi alla, allt från höger till vänster så att säga, är fullständigt överens om att det hänger ihop. Jag träffade förut här en av de tjänstemännen i Miljöpartiet som var ansvarig för partistyrelsens uppfattning inför förra kongressen när man inte ville ha med sänkt arbetstid. Och då frågade jag liksom, hur fan har ni kommit fram till det? Jo, men vi har talat med fackföreningarna. Och det kan man ju göra. Men jag menar, det är inte intressant. Man kan plocka fram fakta, uppgifter och statistik och så från fackföreningarna. Men faktum är att jag har också pratat med fackföreningsledare. Och de säger så här, nej, men det är ingen idé att driva, för det är inga partier som driver längre. Och så säger partierna, det är ingen idé att driva, för det är inga fackföreningar som driver längre. Det här blir ju illa alltså. Man måste ju stå för något, oavsett vad LO eller SAF eller Svensk Näringsliv, man måste ju stå för någonting som man känner för. Jag menar, politik är ju att också skapa opinion. Inte bara höra vad andra tycker, utan skapa opinion för det man känner och tror för. Jag ska säga också, det här med frihet, det är ju intressant då. Jag tror det var när man införde 48 timmars veckan i Sverige. Då hette det inte Svenska Arbetsgivarföreningen och ännu mindre Svensk Näringsliv, det hette Verkstadsföreningen. Och i deras små skrifter kunde man då läsa hur oroliga man var för vad arbetarna skulle göra på sin fria tid. Och man beskriver, de kan, observera, de sa, det står så här, en oro är att de kanske går och gör något irrationellt som att hålla på i sina koloniträdgårdar. Mm. Vad hittar de på?
Ja. Thomas.
Ja, en reflektion också kring det här, att överhuvudtaget när fackföreningar tillfrågas, så kan man ju säga att problemet är att det är ju inte, ska man hårdra det, jag är själv med det med facket och sådär, men det är ju inte de arbetslösa som man, nej, huvudsakligen företräder, och det är ju delvis den gruppen som också kan vara med på banan istället för att man bara ska omfördela ekonomiska resurser via skatter och så. Och sen också just det här med vad man kan göra istället. Det som vi håller på med just nu i Göteborg, West Pride, det bygger ju stort sett helt och hållet på, ja, ett fåtal anställda, men de flesta är ju frivilliga som arbetar med det. Alla sådana hemska saker kan ju äga rum om man låter folk få lite tid.
Vi har redan pratat om det här att det finns någonting, att den här boken är ett uttryck för något slags intresse för arbetskritik som finns hos inte minst unga radikala. Men man börjar också se att ganska intressanta röster från oväntade håll börjar prata om någon form av alltså delande av jobb och så. Årets Davos-möte, World Economic Forum, pratade ju ganska mycket utifrån en bok som säger ungefär att under de närmsta årtionden så kommer många av medelklassens, eller den utbildade medelklassens jobb, kommer försvinna på grund av automatisering. Då. Och då har det var ganska intressant. Det blev en ganska intressant diskussion om det, och till och med tidskrifter som Financial Times gick ut på deras ledarsida och säger att, ska säga, ta det på svenska, men alltså att samhället måste anpassa sig till den här automatiseringsutvecklingen. Vi måste finna nya sätt att dela på dels fördelarna med att de här teknologiska framstegen, men vi måste också börja dela på de timmar som vi spenderar på jobbet. Och de avslutar då, alltså, återigen, ledarsidan på Financial Times. De länder som lyckas få ihop den här ekvationen är de som länderna som kommer bli mest välmående och mest stabila i sina samhällsbyggnader. Mm. Och det är ganska oväntat då. Nu har alltså ledarsidan på Financial Times kommit ut som en slags arbetskritisk röst. Och det, vad ska man göra kring detta? För å ena sidan så har vi då någon slags mittfåra som börjar närma sig de här tankarna. Men å andra sidan så står vi ändå här och är relativt kanske ensamma ändå och pratar om de här frågorna. Kommentarer.
Ja, man kan ju tycka att det kommer någon från höger och säger någonting så här, kan man ju tycka då. Men ni som är lite äldre, ni kanske vet vilka det var som egentligen kritiserade arbetslinjen en gång i tiden, bortsett från verkstadsföreningen och sådana. Det var ju faktiskt Högerpartiet. Det fanns en kille som hette Staffan Burenstam Linder. Han var vice partiledare under Gösta Bohman. Dessutom var han rektor på Handelshögskolan. Han skrev mitt under vänstervågen 1969 en bok som står i min hedersbokhylla som heter Den rastlösa välfärdsmänniskan. Där skrev han så här apropå tillväxt och arbete och arbetstid. Han spånar på hur det kan bli i framtiden här då, det vill säga nu. Vi hamnar i en ny form av ekonomiskt slaveri som inte längre bottnar i kampen för ekonomiskt överlevande, utan i en tillväxtmani som, bland de bokförda expansionsökningarnas i de bokförda expansionsökningarnas namn, tvingar oss att fördela våra ekonomiska resurser, inklusive arbetstiden, destruktivt, inklusive tiden inom parentes också, så att vi raserar sådana naturliga grundvalar för vår existens som luft, vatten, jord, naturskönhet och vår egen arvsmassa. Det här kom alltså från höger. Och liksom när vänstern säger att det här är ett vänsterprojekt och så vidare, då har man väldigt dålig historia. Man har förstått så småningom från vänstern. Men tidigare var det faktiskt de konservativa som faktiskt begrep en del. Det här är viktigt att ha klart för sig. Därför kan vi då säga att arbetskritik, det är en grön fråga idag.
Jag skulle också säga att det finns ytterligare en grupp som lite otippat också kan man säga faktiskt jobbar med kritik av arbetslinjen. Och det är ju en ganska välmående medelklass som har börjat att ta timeouter. Alltså, och då tänker man inte kanske riktigt på att det är faktiskt det är människor som har gått om pengar som tar sig ett friår. De behöver inte det ekonomiska stödet bara från staten, men det är ju det de gör. De åker till Thailand hela familjen när de skaffar barn nummer tre och så är de där i ett halvår och har det lugnt och skönt. Så det är också, alltså det kan man tycka att det är ett problem att det finns sådana ekonomiska skillnader, att det finns människor som har råd med det medan de flesta inte har det. Men samtidigt så tror jag att det är faktiskt positivt, därför att det är en form av kritik av detta att vi bara ska arbeta och arbeta och arbeta. Och det skapar ju acceptans för att det är i sin ordning att faktiskt ta en paus i livet någon gång också. Så det är en grupp som inte kanske tänker på att de utövar arbetskritik men ändå gör det.
Men är det så att vi står inför, nu spekulerar lite här om, men alltså att vi står inför någon form av värderingsskifte här då? Kan det vara så att vi precis står inför det här tippen och helt plötsligt att det blir liksom fashionabelt, eller att den breda lagen, kanske medelklassen, börjar se det som att nej, men jobba mindre är det rätta?
Jag tror att det har hänt någonting på ungefär 20 år. För att när jag var så pass gammal att jag skulle ut i arbetslivet så att säga, Då kom jag inte riktigt in i arbetslivet. Jag frilansade, jag jobbade lite inom vården, hade ganska ont om pengar men väldigt gott om tid. Medan ganska många av mina vänner hamnade i liksom positioner där de började göra karriär. Och då skröt man ju om hur ont om tid man hade. Vilket gjorde mig jätteupprörd, så jag skröt hela tiden om hur lite jobb jag hade och hur mycket tid jag hade. Men det tycker jag inte att man hör på samma sätt idag. Idag tycker jag faktiskt att folk pratar mer och mer om det som Jörgen gärna får ta upp och säga någonting om, det här med tidsmässig välfärd, som är ett begrepp som du har myntat på, jag förstår. Att vi faktiskt mår bra av att växla ner, eller vad man nu vill kalla det, att använda mer av vår tid till att vila eller umgås eller vad vi vill göra.
Jörgen, kan du kommentera?
Ja, min avhandling heter Studier i tidsmässig välfärd, och jag har hittat på det där själv, för jag tycker inte det finns något bra ord för det där. Ibland använder jag tidsmässigt välbefinnande istället för tidsmässig välfärd. Det beror på, om man pratar med psykologer så gillar de att prata välbefinnande, med sociologer gillar att prata om välfärd. Innebörd, skillnaden är marginell. Men jag brukar säga att det finns minst två delar i det där. Det ena är att liksom slippa uppleva tidspress. Att liksom känna den här jagande känslan av att hela tiden ligga efter och liksom inte hinna med allt som behöver göras och så. Det är liksom kronisk tidspress, är ju många som upplever, och den kanske dippar lite på helgen, men den gör inte det för alla då heller. Så det är det ena. Och så den andra dimensionen kallar jag, den fanns inte något ord för, så den hittar jag också på ett ord för, och på svenska kallar det för tidsnöjdhet, och på engelska time use satisfaction. Det är liksom, det är att det handlar om hur nöjd man är med hur man faktiskt använder veckans 168 timmar. Alltså de fördelas ju nu, det är några timmar sömn och några timmar arbete, och så är det lite tid till måltider och så. Man tycker att det är en optimal fördelning där utifrån ens egna önskemål. Då har man en så bra tidsnöjdhet som man kan ha då. Det finns ju en annan dimension, det handlar om att det är människor som på något sätt skulle vilja ha dubbelt så mycket av tid till allting. Den psykologiska dysfunktionen är inte en del av det här, utan det är en del som tycker att de hinner inte träna, de hinner inte vara med sina barn, de tycker jobbet tar för mycket och sådär. Då har man en låg tidsnöjdhet, och båda de här tycker jag är viktiga för att beskriva en människas liv som att den har en hög tidsmässig välfärd då.
Men tidsnöjdhet, är detta någonting vi skulle kunna använda som någon slags nytt välfärdsmått då?
Ja, det påstår jag då. Eller den samlade tidsmässig välfärd då. Jag tycker att jag föreslår att i de här diskussionerna om alternativa BNP-mått som kommer fram mer och mer nu, OECD har ett som heter Better Life Index till exempel och så, där har de med en tidsaspekt, och så har de hälsa och lite andra grejer då. Men när det gäller tidsaspekten så har de bara med det här om hur stor andel som jobbar liksom över 48 timmar i veckan. Det ser man som något absolut negativt då. Medan jag tycker att den här subjektiva upplevelsen av den tidsmässiga välfärden är lika viktig som den som mer objektiva dimensioner då.
Birger, du vinkar också.
Ja, nej, men det här med att det svänger på något sätt. Det kan ju svänga fort som ni vet. Jag menar, om ni har åkt första klass på tåg emellanåt någon gång så där, så förut såg man att alla de här rika figurerna hade, eller de som åkte på tjänsteresa här, de satt med mobiltelefoner. Det var status. Det var i högsta grad status. Idag när man åker första klass någon gång så är det nästan tyst där. Men när man sitter i vanliga andra klass, då är det alla möjliga som pratar hela tiden. Så någonstans började det bli status alltså. Att inte ha mobil. Att visa att jag är fri. Och det är väl jättebra ifall överklassen då kan gå före med detta. Det är väl alldeles utmärkt, så får vi andra komma så småningom efter då. Ja. Ungefär så.
Det är som med solbrännan. Det var ju bara arbetare som hade solbränna. Och då var det inte fint. Och sen blev det fint när alla arbetare var inomhus. Det är samma med tiden.
Ja, men det är ju väldigt spännande med just som vi varit inne på tidigare, de här, om det finns en möjlighet här för ett värderingsskifte, och i så fall hur väl positionerade är vi som gröna att fånga den här förhoppningsvis nya trenden då. Nu har ni varit jätteduktiga i hur länge som helst och suttit och lyssnat, och vi har bara kört en monolog över det. Men jag är mobil här och har en mikrofon med mig, så jag tänkte så här att jag kan säga att vi tar tre frågor åt gången. Först här till vänster och sen här till höger, eller vi börjar helt enkelt lite här, så vi kör vi på här.
Mikael Törkvist här. Man skrämmer ju ofta med att 2 miljarder kostar friåret och 150 miljarder kostar det att sänka arbetstiden. Och ibland skriver man i tidningar vid årsskiften att nu är det 2 extra röda dagar, och det är ju jättehemskt, för då blir vi väldigt fattiga det året också. Finns det någon som har räknat på vad det kostar att upprätthålla 40 timmars normen? För det måste, man måste ju lägga hur mycket pengar som helst på att människor ska jobba med att sysselsätta människor. Så det borde vara en intressant reaktion också, att se vad kostar det att upprätthålla full sysselsättning.
Vi tar någon, här har vi en till.
Hej, Marietta Fransson heter jag. Jag jobbar i landstinget. Så, jag sitter här och funderar på en tidsaspekt med 35 timmars arbetsvecka. För det jag har i mitt huvud, det handlar ju till exempel om barnmorskor, där alla landsting och regioner slåss om samma yrkesgrupp. Och då tänker jag mig också, nu förutsätter ju jag då att vi jobbar likadant när det gäller barnmorskor, men jag tänker mig också, hur ska vi tänka med bristyrken? Och för att kunna få igenom en 35 timmars arbetsvecka, då ser jag ju parallellt någon form av utbildningsinsats eller någon form av handlingsprogram, och vet vi vilka typer av yrken som vi behöver. Jag tänkte om någon av er kunde reflektera lite grann kring de här frågorna.
Ta två till här och sen så lämnar vi.
En Göran Hellqvist från Finspång, Östergötland. En fråga om siffror. Jag hörde att det var väl 13 000 som deltog i det här friåret, och av dem så var det 6% som startade egna företag. Det skulle innebära ungefär 800 företag. Det borde väl kunna vara ett argument som kan bita på den mest inbitna
liberal. Och sen hade jag en sak om det här med förkortad arbetstid. Alltså jag hörde talas om, jag vet inte om det är sant, men en boktryckare i Halland som hade ett problem. Han hade för mycket jobb. Och det löste han på så sätt att han minskade arbetstiden till 6 timmar för sina anställda. Och så anställde han ungefär lika många till. Det innebar att folk, de som jobbade där, fick kortare arbetstid. Och det upplevde de väldigt positivt. Men efter ett tag så var de uppe i nästan samma produktion som de hade haft under 8 timmar. Jag vet inte om det här är en skröna eller om det är sant. Men ni kanske vet. Tack.
En sista.
Hej, Cecilia Bergfast. Jag funderar mycket kring tidsaspekten när det gäller de här projekten i Göteborg och tidigare. Just när det gäller att mäta. För jag tänker att många saker kanske man inte ser förrän det har gått ett flertal år i vinster alltså. Så jag undrar lite grann, hur långt är det här projektet egentligen, och hur långa har de tidigare varit? Har man kunnat se på någonting över tid som faktiskt är relevant?
Okej, det var 4 frågor. Panelen. Vem är sugen på att ta vilken fråga?
Jag kan tänka mig att ta ett par stycken, lite kort. Det här med bristyrken tänkte jag på, för det är ju en sån fråga som dyker upp. Och det här, när vi gör ett försök så gör vi ju inte det där vi redan nu har svårt att få personal, för att vi bedömer att då får vi så att säga en större utmaning. Så jag tror ju också att ju mer man gör detta i större skala, så måste man jobba ännu mer med utbildning, med matchningsarbete. Och det är väl en sån diskussion som egentligen, även nu finns det mycket kritik mot att det matchningsarbete som borde ha skett inte har ägt rum. Men det tror jag kommer behövas, att man måste rikta in sig ytterligare på det. Sen så tänkte jag på det här med mätningen, hur lång tid man håller på och effekterna utav det. De här tidigare arbetstidsförkortningsförsöken som fanns från Oslo och från Stockholm och sådär, de var relativt korta kan man säga. Det var fråga om något år drygt. Men det långa försöket är ju Kiruna försöket där då. Dessvärre så visar inte det, alltså man kan inte hämta hem, man kan inte visa i den utredningen där att man hämtar hem det ekonomiskt, att sjukfrånvaro och så vidare är ingen stor skillnad på, kan man säga. Men ingen av dem har ju mätt just det här effekterna runt omkring, alltså vilken rörlighet blir det eller vad som händer runt omkring. Men även den längsta då, Kiruna, kunde inte visa, och de avslutade också dessvärre till slut det här. För att man inte kunde få det ekonomiskt, tyckte man, och motiverade. Kanske är någon från Kiruna här, men det är i alla fall den bilden vi fick i utredningen.
Fler svar?
Friår kan man.
Ja, jag kan hugga här. Friåret byggde ju på att det fanns människor som kunde ersätta, och det är väl ett sånt system som man kan få acceptans för ganska lätt, så att säga. Att man kan inte få friår om det inte finns någon som kan komma in och på ens plats, så att säga. Men det var någon som frågade också, jag tror att det var betydligt fler än 13 000 som fick sammanlagt. Jag vet att som mest var det 12 000 samtidigt som hade friår. Så att exakt hur många det var som hade det sammanlagt under de här 4 åren då som det fanns, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men vad var det din fråga gällde, det var mer än det?
6% av de,
ja, just det. Ja, precis. Ja, just det. Det jag tycker har varit jätteintressant, det är ju att få göra en studie, eller att någon gjorde en studie nu där man gick tillbaka och intervjuade de som hade friår. Vad har det gett för effekter på ditt liv på lite längre sikt? För nu är det ju 10 år sedan som de första började ha friår. Och då skulle man ju kunna få väldigt intressanta svar. Det var någon annan som var inne på det också, just det här lite längre, vad händer på längre sikt? Alltså man vill alltid räkna hem allting typ året efter, men det är kanske inte riktigt så det fungerar. Det kanske faktiskt är så att de där människorna som hade friår fick så pass förbättrad hälsa på lång sikt, eller nya tankar eller vad som helst som gör att de orkar jobba längre, eller har startat företag, eller har dragit igång hjälpverksamheter, eller gjort någonting annat som har på något sätt bidragit till samhället. Sen tycker jag inte att allting man gör under 3 år måste bidra till samhället. Det kan gott räcka också att man bara får vila sig, men det är ändå en väldigt intressant fråga som man hade velat veta. Vad har hänt med de där människorna som tog 3 år? Det var någon annan också. Jo, just det här med produktivitet. Vi har inte alls nämnt honom, men det finns ju en sociolog som heter Roland Paulsen som har skrivit en jätteintressant bok som heter Arbetssamhället. Det kan jag verkligen rekommendera. Där han pratar om det här med tom arbetstid och att ganska många av oss kanske faktiskt inte jobbar effektivt på vår arbetsplats därför att vi inte orkar jobba mer än kanske ungefär 6 timmar per dag. Och då sitter vi där och har tom arbetstid som vi fyller ut med att surfa eller småprata med våra arbetskompisar. Det är klart, småpratet behövs också, men vi kanske inte måste småprata i 2 timmar per dag. Så att det finns ju också sådana aspekter som man kan ta med. Det finns människor som är oerhört pressade hela sin arbetstid. De jobbar som galningar och springer som skållade råttor i korridorer eller har hög ljudvolym och sådär. Människor omkring sig hela tiden på förskola och så. Men det finns också ganska många av oss, och jag kan räkna in mig själv där ibland, att jag sitter och gör saker som egentligen inte arbetar på min arbetstid vissa dagar. Och det tror jag vi är ganska många som gör som jobbar vid datorer framförallt. Det kan ju också hända att om man har ett intellektuellt jobb, att hjärnan orkar ju inte gå på hur länge som helst en och samma dag, utan man behöver vila sin hjärna lite. Ja.
Vila sin hjärna behöver många politiker. Upprätthålla normen, hur mycket kostar det? Det är ju intressant. Retoriskt kan man ju säga att det kostar 60 miljarder kronor per år. Det är ungefär vad reklamen och den livsstilspropaganda kostar som gör att vi håller på de här hjulen. Men man har ju tittat på en del jobb vad de kostar, sådana här statligt finansierade jobb då, eller bidrag, och då är det ju flera miljoner då ibland. Men det är en intressant utredning. Det här med barnmorskorna ändå, det är ju intressant. När det fattas människor. Det fattas utbildade människor, och därför är det ju så viktigt att riksdagen tar ett beslut. Nu ser normen ut så här. Från och med 1 juli är det 30 eller 35 timmar som är normen. Och sen att arbetsmarknadens parter får komma överens om att ingen övertid upp till 40 timmar de närmaste 7, 8, 9, 10 åren. Och så vet universitet och studiesektorn, eller utbildningssektorn vad som gäller. För det krävs ju en övergångsperiod, men det gäller att sätta ner foten för normen. Sen anpassar sig andra saker och sen har man en övergångsperiod när man inte får någon övertid om man jobbar över normen. Miljöpartiets gamla förslag, förstås.
Ska vi ta några på den här sidan också, för er som råkade hamna på den här sidan. 4, 5, gärna snabbare den här gången. Vi börjar med det här närmast och så ger jag mig in här.
Ja, jag heter Gösta Wien från Tyresö. Om man ska sammanfatta lite grann av vad ni har pratat om, friår och medborgarlön och sänkt arbetstid och sånt där, så tycker jag att Peps Perssons vad fan är hög standard kan man ju också lägga in i det här. För arbeta 40 timmar i veckan, köpa saker och hela tiden konsumera och konsumera, det kan ju inte vara hög standard hur länge som helst. Har vi fått mat och husrum så behöver vi ju inte köpa en ny TV varje år eller en ny bil varje år eller nya kläder hela tiden. Så att, alltså man måste kunna lägga in lite grann i att sänkt arbetstid och köp mindre.
Fler än här du. Ja.
Jag heter jag och jag har en fråga angående tillväxtkritiken. Det är så här att jag tänker på att tillväxtkritiken inte är en neutral fråga när det kommer till att det ställer, alltså det är ett stort hot mot de ekonomiska krafterna i världen och i samhället. Men ironiskt nog så är både vänster och höger mot just det här tillväxtkritiken, trots att vi vet att det främst hotas, alltså det här kritiken hotar de mest liksom, alltså det kapitalistiska makterna, alltså det är deras intresse som hotas av det. Men det var intressant att höra vad ni tycker om det och hur man ska ställa sig, alltså i förhållande till just det här frågan som inte är neutralt och hur det ska man kunna motivera. Tack.
Jag ger mig bort här.
Så. Ja, hallå. Martin Lindahl heter jag från Miljöpartiet Västerås. Jag tänker mig en situation efter valet där det blir något liknande samtal som du hade med Erik Åsbrink där. Och så får vi ett ultimatum att vi får bara välja en av friår eller arbetstidsförkortning. Vad ska vi välja då och varför?
Så har vi en sista här, va?
Kristina Karlsson, Kinda kommun i södra Östergötland. Det finns ju en möjlighet att löneväxla där man ersätter eller väljer bort en högre lön mot mer semester. Hur ser ni på det?
Okej, vi får stoppa där. Fyra till frågor. Vem vill börja?
Jag kan börja för jag måste sticka kvart in för jag har ett tåg. Friår eller arbetstidsförkortning? Ja, nu smittar jag ur det där, säger jag. Du talar inte om hur mycket den där arbetstidsförkortningen skulle vara. Men friår är ju enklare att få igenom. Så tro inte om era förhandlare säger att vi fick inte igenom det andra. För friår är ju ingen konst att få igenom egentligen. I sak. Faktiskt. Det ska bara ramla ut. Sen det här med tillväxthotet och så vidare. Ja, som du var inne på. Det är ju så att systemen är uppbyggda kring tillväxt. Och just nu upprätthåller pensionssystem, allihop, alla system är egentligen uppbyggda kring att vi har en fortsatt tillväxt. Samtidigt som vi ser att nu är de senaste 10 åren har varit lånefinansierad tillväxt. I Sverige är vi så smarta så att vi inte låter, eller Borg är så smart så han inte låter staten låna, utan det är hushållen som lånar istället. Och den är konsumtionsdriven och det vet vi att det funkar inte utifrån klimataspekter och miljöaspekter. Så egentligen handlar ju tillväxten är i sig ett hot och det handlar om att vi måste tala om att tillväxt i sig leder till en hotfull situation. Dels att lånebubblorna spricker så småningom, dels att konsumtionen håller på att äta sönder planeten. Det är det som är det stora hotet. Men vi ska inte heller blunda för att det är svårt att ta sig ur det här systemet, och det är därför vi måste diskutera frågan. Vi kan inte bara hålla undan den. En stor och rejäl parlamentarisk utredning på vad gör vi nu när vi har kommit hit? Vad gör vi efter tillväxtsamhället? Och det är jättesvårt att byta spår. Sen det här med arbete. En gång i tiden sa Miljöpartiet på sån här valaffischer och så: arbeta mindre, lev mer, och arbeta mindre, älska mer och sånt där. Det vore väl något. Kör det!
Vi ska snart avsluta här. Thomas, du viftar också.
Jag tänkte på, jag vet inte hur många som är kommunal- eller landstingspolitiker, men jag tror säkert det är flera stycken som är det här. Och en svårighet i en lokal församling när man ska debattera eller de här frågorna kommer upp, och det gör de ju även ibland i de, ja, kommunfullmäktige i Göteborg och på andra ställen, och där vi försöker föra fram tillväxtkritik. Så samtidigt så är ju kommuner och landsting en del av det här, att ja, de åren som det är dålig ekonomi, då kommer jag säga att då är tillväxten lägre, och det är ju jättejobbiga år i det kommunalpolitiska arbetet. För då räcker inte pengarna till det som vi vill att de ska räcka till. Så att det behövs ju verkligen just det här rikstaget där man får över, så att säga, så intäkterna kommer andra vägar ifrån, eller på fler sätt då. Ett sätt är ju trängselskatter, och vi sett hur lätt den diskussionen är i Göteborg, men vi ska väl försöka vinna den folkomröstningen till hösten också. Men det är ju få sådana redskap annars, utan det är ju då skattevägen som vi har att hantera när det är sämre år, och det blir ju inte heller egentligen en bättre väg. Inte inkomstskatten, om jag alltså.
Jörgen, kort. Sen.
Ja, den här fiktiva förhandlingen här efter valet. Jag tycker det här allmän arbetstidsförkortning behöver liksom
utredas.
Nej, tycker väl Mona. Nej, inte Mona Sahlin. Det finns ju frågor som har kommit upp här. Hur designar man en arbetstidsförkortning så att man verkligen får en stor arbetsdelningseffekt, så att fler får jobb? Så. Och hur gör man det för att frysa lönerna och att få med sig folk på det, så att säga, för att ta ifrågasätta det här högstandard i prylar, utan så det, där, det behöver vara en del i liksom dealen efter. Men friår eller arbetstidsförkortning, jag säger friår, och deltidsrätt för alla borde man kunna förhandla till sig, och så några rejäla arbetstidsutredningar.
Okej. Och det avslutande ordet kommer från Eva-Lotta.
Jag väljer att svara på den här frågan, friår eller förkortad arbetstid, och då tycker jag att jag väljer att tolka den som: vad ska vi börja med? Och då tycker jag att vi ska börja med friåret, därför att det är en sån, precis som Birger sa, en sån lätt grej att införa utan att ändra på en massa andra system. Och med tanke på hur vansinnigt mycket pengar vi kastar ut just nu på olika konstiga sysselsättningsåtgärder för arbetslösa, så är det svårt att tänka sig en smartare och mer effektiv sysselsättningsåtgärd, om man nu vill kalla det för det, som dessutom har positiva hälsoeffekter för andra människor, som friåret. Så att satsa på friåret först, och så kan man förhoppningsvis också med friårets hjälp skapa en acceptans för att arbeta mindre generellt.
Och med det så får vi tacka Eva-Lotta, Thomas, Jörgen, Birger. Som sagt, after work finns ute. Tack så mycket.